Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Jag har nog alltid föreställt mig att när man spelar så kan inte döden nå en. Därför när den kommer och ska hämta en så har man peruk på sig. Den känner inte igen en. Och den vågar sig inte in på scen.
Värvet. Varvet. 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 Varvet.
Om en stund ska dagens gäst säga att hans mamma kanske hade rätt ändå, att en bra skådespelare är en som ofta är anlitad. Om det är sant, ja, då råder inga tvivel om att Christer Henriksson är bra. Han har gjort ett hundratal långfilmer och massor av tv sedan han gick ut scenskolan för sådär 45 år sedan. Och dessutom jobbat mycket på bland annat Dramaten på landets scener. Men han ska också säga någonting i stil med att skådespeleri handlar om närvaro. Att den bästa skådespelaren är den med störst närvaro. Och jag vet inte om det längre är ett godtagbart mått på något. Men att googla orden Christer Henriksson och närvaro ger 619 000 träffar på Google. Alltså de tre orden i kombination. Och även om det låter orimligt mycket, låter jag det vara ett faktum här i introt. För jag älskar Christer Henrikssons sätt att spela. Det är som att han inte gör det. Spelar alltså. Och det ska jag också prata om med mannen som efter över 30 Wallander-filmer fått en så stor ekonomisk trygghet idag att han kan göra vad han vill. Och det han vill är bland annat att göra en roll i The Fall, en sjukt spännande brittisk tv-serie med Gillian Anderson, spela egenmäktigt förfarande på Maximteatern i höst, och den här sommardagen ville han vara i Vällingby med mig. Och det är jag väldigt tacksam för. Så, det är dags för det 287 avsnittet av Värvet, samtalspodden som produceras av Klara Wallin, presenteras i samarbete med Acast och leds av mig som heter Kristoffer Triumf. Och jag ska bara säga att den här intervjun är inspelad innan Mikael Nyqvist gick bort, om du undrar varför vi inte kommenterar det vidare i intervjun. Nu rullar vi, här igen Christer Henriksson.
Hur mår du?
Ja. Nej, men jag mår okej. Okay. Jag kan inte säga så här. Jag blir så förundrad när folk säger så här: åh, jag mår så jävla bra. Alltså, jag mår på så många olika sätt under en hel dag. Alltså, jag är på något sätt som himlen. Alltså, det är ständigt förändlig. Jag kan känna mig riktigt miserabel för några minuter. Och sen så otroligt glad för några minuter. Och otroligt melankolisk några timmar. Eller grå och trist eller så. Så jag kan inte svara på det. Utan jag kan bara säga att jag är i svängning. Mm. Alltså, jag mår både si och jag mår både så. Och det har mycket... Alltså, mycket har ju hänt sista tiden för mig. Alltså, det är många kollegor som har gått bort. Och det påminner mig ju om att jag är ändlig. Och jag är ju över 70 år. Och väldigt många av mina kompisar som är yngre och i samma ålder har redan gått bort. Och då plötsligt börjar jag ta in det där i livet att dö är en del av själva livscykeln. Jag är inte rädd för det, men jag skulle vara otroligt ledsen om jag... Fast det känner man ju inte av när man dör. Man kan ju inte vara ledsen när man är död. Utan det är ju bara sådana där... Man tror att man... När man är död, att man känner som när man är levande. Mm. Men det är kanske det jag funderar på ganska mycket. Och kan du känna att jag blir lite nogsammare med vad jag gör? Med vad jag svarar ja till? För jag känner, är verkligen det här nödvändigt? Jag har hälsa, jag har pengar. Jag behöver egentligen inte göra någonting. Men det är en skräck för mig att inte göra någonting. Mm. Så jag... På det sättet tror jag är bättre i mitt yrke nu, därför att jag går djupare in i saker och väljer dem väldigt noggrant, det jag bestämmer för att göra. Var det ett väldigt långt svar på frågan?
Ja,
men, ja, du får avbryta mig.
Ja, men det är underbart. Men det här med dina svängningar, jag kan relatera till att man mår på massa olika sätt under en dag. Och på något sätt så är mitt... dåligmående, så att säga, när jag känner ett stråk av ångest eller sådär, ja, så kommer det också med något slags dåligt samvete, tror jag, för att jag tycker liksom inte att det, jag ska inte hålla på, och varför ska jag ha ångest, jag har ju allt och jag har det bra liksom. Mm. Kan du känna igen dig i det?
Ja. Mm. Absolut. Jag tror det är så djupt mänskligt på något sätt att man lever med ett moln ovanför sig. Vem fan har sagt att man ska vara lycklig hela tiden? Man har ju inte bett för att komma hit. Utan man måste bara klara av det.
Mm.
Och man kommer ju alldeles ensam. Och den sista biten så går man också alldeles ensam. Så det är ju, hur man än vrider och vänder på det, så är det jävligt tufft att leva. Och sen kan man liksom uppleva otrolig lycka och så otrolig sorg. Det är svårt att svara på den där frågan, för jag är så rädd att låta banal.
Nej, men jag tycker inte du gör det.
Nej, vad bra.
Jag är också nyfiken på, för om det då skiftar så här snabbt, för min ryggmärgsreflex är ju, om jag har ångest, att försöka komma bort från den.
Nej, alltså det är inte min grej. Utan jag har också ångest och sådana där sjok av svartsyn. Och, jag har verkligen ångest. Och jag försöker att, mitt recept är att inte smita iväg från den eller försöka intala mig själv att jag mår bra trots allt i alla fall. Då vill jag be, precis som det här med vädret. Jag sätter mig och väntar bara på och tänker så här, nej men det går över. Mm. Så här är det nu. Om en timme, om fem minuter så är det någonting helt annorlunda. Var inte rädd för det här, var i det här så länge du kan, så länge du vill.
För det där hörde jag dig prata om i en ganska gammal intervju med Stina Dabrowski som är från 90-talet någon gång.
Okej, just det.
Och då sa du någonting i stil med att så här, men nu ska jag vara kvar i det här. Låt mig, nu löper vi linan ut med den här jävla depressionen för jag kan ha användning av den.
Ja, mm. Ja. Och det tänker jag inte längre, för då var jag en sån här ambitiös skådespelare som tänkte att ja, du vet, jag skulle samla på allt för att kunna använda mina roller. Idag är det inte viktigt för mig att vara en så bra skådespelare. Idag är det viktigt för mig att vara, ja, att vara en glad pensionär. Så jag tänker nog inte så idag, utan idag tänker jag på att nej, att liksom, det får vara som det är. Mm.
Men i det här att du inte vill vara en, alltså att det inte är viktigt för dig att vara en bra skådespelare längre, är det en del till att du är bättre på det?
Ja, det var en klok sammanfattning. Ja, men så är det faktiskt. Mm. Det upptäcker jag mer och mer. Men jag har haft en otrolig scenångest. Jag har till och med legat inne för den. Och jag vet inte hur jag kom tillbaka. Men när jag kom tillbaka så var den borta. Men jag var borta 2 år från teatern. Men när jag var 50, det året jag skulle fylla 50, så gjorde jag Fadern på Dramaten med Staffan Valmaholm. Och precis det året jag skulle fylla 50 så dog min pappa. Han fick prostatacancer som sen blev metastaser och en väldigt komplicerad cancer. Och vi visste att han inte skulle överleva. Så hade vi den här stora villan i Gislahamn och där bodde mamma. Och hon var väldigt nitisk och ordning och reda, var hemmafru. Så hon började städa upp redan innan han var död. Började liksom plocka undan saker och det här ska inte ligga i den här garderoben och det här måste vi göra så med. Så ringde hon till mig och så sa hon så här att, Christer, kan inte du komma ut och hjälpa till? Det är så mycket saker som är dina. Jag vet inte vad jag ska göra med dem. Och dina gamla skolböcker och liksom dina gamla kläder. Och jag vet inte om det har något värde för dig. Och sådär. Ja, okej, så här, jag kommer ut. Och då satt jag där ute. Och plötsligt så gick jag igenom alla skolböcker och herbarium och sånt där. Men då så hittade jag en bibel med röda pärmar. Och den där bibeln fick vi, tror jag alla 40-talister fick den. Alltså när vi konfirmerades så fick man den bibeln. Och jag vet inte varför jag konfirmerade mig. Det var inte av särskilt stark tro på Gud, utan jag tror att jag ville ha en badmadrass eller en present eller ja, någonting sånt där. Va?
Jag tror man gjorde det också.
Va?
Det var väl en sån grej man gjorde?
Ja, men det var en sån grej man gjorde. Och jag hade inte så starka skäl så att jag kunde säga nej. För jag var inte en gudsförnekare heller. Och det är precis som jag är idag. Jag varken tror på Gud eller kan förneka honom. Så hittade jag den där bibeln. Och på försättsbladet så stod det, jag kommer inte ihåg, men det stod Markus evangeliet 6:5, kanske det är jag inte säker på. Men då kommer jag ihåg att prästen, vår konfirmationspräst, sa att jag kommer skriva på försättsbladet, så kommer jag skriva ett citat till var och en. Och det kommer inte vara samma citat, utan det är personligt menat till er. Ett ord som jag tror att ni kommer behöva på vägen. Ja, hur fan intresserar man av, är man av det när man är 14 år och är... Så jag tittar aldrig på det där och sen glömdes det bort. Och då stod jag upp det. Och då stod det så här i Markus evangeliet. Den som ger upp sitt liv ska vinna det. Mm. Och det verkligen klack till mig så att jag tänkte, visste han att jag skulle bli skådespelare? För det är precis det ordet som man har sån jävla nytta av. Och när du nu frågar, gjorde den där kloka sammanfattningen att bättre när man blir äldre därför att man inte bryr sig. Ja,
jag sa det snyggare.
Ja, du sa det snyggare. Och jag, du sa det snyggare. Men egentligen så handlar det om det. Att man börjar...
Så oödmjukt av mig också att påpeka det.
Ja. Lite,
jag ber om ursäkt.
Ja. Så börjar man ju med åldern. Alltså det är ju någonting man börjar släppa efter. Man börjar ju liksom... Nej, men det där behöver jag ju inte. Alltså jag tittar, när jag ser grejer också, så är det så här, men alltså det där behöver jag verkligen inte. Vad ska med det till? Så sammanfattningsvis så är det ju så att när man blir äldre så ger man upp sitt liv och kanske börjar vinna det.
Men är inte det där sinnesro också? Alltså Gud ger mig sinnesstyrkan att...
Det där alkoholist.
Ja, exakt.
Ja. Mm. Jo, det är samma sak. Det är väl taget därifrån eller... Ja. Det hör ihop.
Eller vice versa.
Det är inspirerat av varandra. Absolut, så är det.
Hur ser dina dagar ut nu, sommaren 2017?
Alltså, so far så har det varit jobb hela dagarna. Därför att det mesta jag gör nu, gör jag på eget initiativ. Så att jag fungerar som någon slags, i och med det att jag har blivit kresen med vad jag gör eller nogsamt väljer det jag vill göra, så är oftast det jag väljer att göra kommer oftast på initiativ från mig. Och då blir jag också satt i någon slags, ofrivilligt satt i någon slags producentroll. Alltså de tänker, vilka vill du ska vara med då? Vem tänker du ska göra scenografin då? Och när kan du spela då? När kan man göra det? Och det där, så jag sitter väldigt mycket i telefoner och sen sätter jag i mötesrum på Dramaten och sen sitter jag, så att jag fungerar så där. Men nu går ju alla på semester på Dramaten och då tystnar ju telefonerna. Men då fortsätter jag ju med egna grejer. Det står aldrig still. Så att jag läser böcker då och sen så tänker jag, vad ska jag göra efter det? Och sen så håller jag på med ett projekt som ju väl aldrig kommer bli av, eller som aldrig kommer slutföras. Nämligen skriva en bok om mig själv. Jag skulle vilja skriva en slags memoarer. Och det är ju många som har hört av sig och vill skriva dem. Men allt när jag läser, när det står... Den här skådespelaren berättar om sitt liv för den och den, så är det en journalist som ska skriva ner det. Och då tycker jag så där att hela mitt liv så har jag liksom fått säga andras repliker. Andra regisserar mig, jag sitter i intervjuer, andra beskriver mig. Ska jag liksom göra någonting sånt där om mitt liv, så får det fan också vara med min egna hand och med min absoluta egna röst. Oavsett hur dåligt jag skriver. Det kan vara en tillgång om jag skriver dåligt.
Svårt att tänka mig att du skriver särskilt dåligt.
Ja.
Nej, men jag bara gissar.
Nej, men dessutom så är, nej, men det tänker jag själv faktiskt. Alltså, tänker jag, liksom, jag har ju ägnat mycket tid också åt språket. Alltså när man spelar Dr. Glass, alltså den texten, Hjalmar Söderberg, alltså, den har jag umgåtts med 10 år. Det är klart att man måste få en känsla för språk.
Ja.
Men det där kan ju också bli att folk säger som du, nej, men det där kommer ju du göra jättebra. Och det blir ju också lite förlamande.
Varför det?
Därför att
För att förväntningar trissas upp.
Jag vet inte om det är mina egna förväntningar eller om det är andras förväntningar. Det är kanske mina egna förväntningar. Och dessutom så är det så här, när man är skådespelare så är man ju på något sätt, man drivs ju i manegen hela tiden. Någon piskar den, någon slår den, någon berömmer den, någon hotar den. Hela tiden för att man ska gå framåt. För man får alldeles så still och sen får man morötter hela tiden. Eller så får man en snärt på bakskickan för att förflytta sig framåt. Så när man ska göra någonting av ett eget sådär, det är väldigt svårt att hitta den disciplinen. För ingen säger till mig, nu får du fan sätta dig ner och skriva.
Men jag misstänker att du, för det här projektet har du ju nämnt förut i andra intervjuer.
Och
jag misstänker att du gör det för att du själv ska ge dig själv en morot. Så att...
Fan vad du läser mig bra. Jag blir lite förvånad över det. Nej, men alltså det är ju så också att jag är ganska mån om ändå att skapa en trovärdighet i mig själv. Att inte göra folk besvikna. Och jag har också tänkt så, för först tänkte jag att jag skulle aldrig nämna det. Och nu har jag börjat nämna det varje gång. Mm. Därför är det precis som att sluta röka. Säger man det en gång för mycket så kan man inte sitta på krogen med den där cigaretten. För då kommer någon fram och säger, röker du fortfarande? Jag trodde du hade slutat för 15 år sedan. Och då skäms man jättemycket.
Hur går det med rökningen?
Nej, men jag röker på ett helt annat sätt än vad jag röker på. Alltså jag är ingen kedjerökare. Men däremot, jag tycker inte om idén att jag skulle sluta röka. Därför att jag har såna här bilder av mig själv att när jag är 85 år och går ut på landet bland rosenbuskarna och tänder den där cigaretten. Jag har sett gamla människor röka och det ser så jävla sensuellt ut. Mm. Att inte vara... Ja, så det alltså the art of smoking. Mm. Jag gillar den idén.
Okay.
Yeah. Men inte det där röka. Nej, ett glas vin och en cigarett. Två cigaretter. Mm. Sen är det bra.
Men första gången jag träffade dig i verkligheten var ju utanför Dramaten. Och då
satt jag och rökte.
Ja, exakt. Mm. Och då fick jag känslan av att men det här är en ritualcigarett.
Ja, men det är det. Det är det. Ja, men alltså det är en cigarett. Två cigaretter innan. För det känns som att jag får upp blodtrycket. Jag kommer upp i någon slags inre darrning som är väldigt värdefullt när man går in på scen. Mm. Att ha med sig. Så ja, den undrar jag mig själv.
Men har du haft rökfria perioder?
Ja, absolut.
Är du sämre på jobbet då?
Alltså jag har haft, du kan säga så här, har du haft spelfria perioder? Ja, skulle jag säga. Och då har jag inte rökt. Mm. Alltså rökning handlar om, alltså det är väldigt kopplat till att gå in på scen. Mm. Det är väldigt kopplat till manusläsande. Det är väldigt kopplande till alltihopa det där. Att liksom läsa ett manus. Man behöver inte röka, men man vill ha cigaretten tänd.
Jag förstår.
Ja.
Röker du hemma?
Nej, absolut inte.
Du, i höst så ska du göra egenmäktigt förfarande igen. Mm. Hur är det då liksom, för när vi sitter här så är det några veckor till nypremiären.
Mm.
Har du liksom texten i dig?
Ja. Mm. Ja, det har jag.
Och hur mycket text innehåller du?
Alltså, frågar du mig så innehåller jag ingen text alls. Men jag vet ju också att jag fungerar som en... dator, alltså, men datorn är väl uppbyggd efter hjärnans. Man har väl studerat hjärnan och byggt datorn efter den. Eller har
kanske.
Jag har bara ett antaget att det är så. Mm. Och det är alltså precis som med texter och roller och sånt där. Det är, du trycker på delete-knappen och då är den borta.
Mm.
Sen är den borta, ja. Mm. Och på egenmäktigt förfarande så, jag tror en genomläsning så är allt där. Och det har ju så kopplat också till, alltså det sitter ju inte bara, om du skulle säga nu, säg någon replik i pjäsen så skulle jag säkert inte komma på någon. Därför att det är så kopplat till scenen, till rörelsen, där jag står. Det är precis så som är Dr. Glass, som är ju en text på en och en halv timme, så kan jag ju liksom, och den har jag spelat under 10 år med långa, långa uppehåll, 3 års uppehåll och alltihopa. Och då har det ju varit så här, så jag tänker att gud, jag kommer inte komma ihåg ett ord av det här. Och det gör jag inte heller. Men sen går jag ner och ställer mig på scen och tänkte, här stod jag och här går jag in. Då sitter allt där.
Mm. Det där är ju ganska fascinerande.
Ja, det är väldigt fascinerande.
Men, för du sa innan vi började i det här uppvärvningen att du har väldigt lätt, har alltid haft väldigt lätt att lära dig text.
Mm.
Finns det liksom, för det där tänker jag, jag romantiserar ditt yrke av flera anledningar, men en av de grejerna som jag inte tycker verkar så härlig är just det där att gå och nöta. Men hur är det att gå och nöta?
Nej, men det kan vara en mardröm. Och jag vet hur många roller jag har nött in, och efterhand tänkte jag, hur fan gick det till? Hur fan stod jag ut med det? Alltså nött in. Men det är också skälet till att jag säger att jag väljer roller med stor varsamhet. Därför att du måste på något sätt känna att du älskar texten.
Mm.
Alltså att du vill umgås med den så mycket så det är värt det. Och det är inte många texter som är såna. Alltså Hjalmar Söderbergs text kommer jag inte ens ihåg att jag har lärt mig utan till. Ibland kan jag tänka så, men det var ju 10 år sedan jag hade premiär. Men idag kan jag tänka så här, hur fan fick jag in det här? För jag kommer inte ihåg heller någon gång att jag satt och nötte. Men det gjorde jag inte, därför att jag höll ju på att filma Wallander under tiden.
Ja, men sen sprang du hem och läste det på kvällen?
Nej, jag sprang inte hem och läste det, utan, för då låter det som att man springer hem och pluggar. Jag bara fick tag i den här och älskade berättelsen från början och kände mig så besläktad med Söderberg. Alltså liksom med hans humor, med hans kyla, med allting. Jag kände mig så hemma i hans universum. Mm. Så att jag med stort nöje reste mig från baren i Ystad och sa, nu ska jag gå upp och lägga mig. Vilket jag inte gjorde. Utan för första gången i mitt liv fick jag tag i någonting som var viktigare än vinet på kvällen. För det är ju så när man filmar att det här, att liksom, så kommer kvällen och så har man varit i någon slags beredskap hela dagen och så långa dagar, så ska man upp tidigt på morgonen igen. Och då är det så här, ska jag ta sömntabletten eller ska jag ta vinet? Och då tänker man, ja men vinet är ju lite roligare ändå alltså. Så det blir ju liksom vinet man väljer. Men efter ett tag så insåg jag att det här går ju inte. Och framförallt så såg min familj det. Man gick ju upp och blev tjock och såg ju bilderna, men det här går liksom inte. Därför att det blir ju ett förfall som man plötsligt slutar träna. Man plötsligt börjar liksom ta med sin chipspåse upp på rummet. Alltså det blir något förfall kring alkohol, om man inte styr ordentligt. Och då fick jag tag i det här. Mm. För jag tänkte också att jag skulle liksom inte dricka när jag gjorde Wallander. Och då tänkte jag, vad fan ska jag hitta på? Springa på kvällen? Nej, det orkar jag inte, för då jag har varit igång hela dagen. Och vad gör man? Lösa korsord? Nej. Sticka? Nej. Nej, men då blev det där. Så det var, jag upplevde aldrig att jag pluggade det, utan jag tror jag läste den där boken 30 gånger.
Men om det var första gången som du fick tag i en text som gick så djupt i dig, och det var ju ändå relativt, det var 30 år in i din karriär, så att säga. Det måste ju då innebära att det var liksom aldrig en text i sig eller så, alltså det var aldrig, du tog inte den vägen in i yrket.
Nej.
Så att säga.
Nej.
Men det är lite synd. Det hade ju varit härligt ifall du hade haft flera sådana kärleksaffärer med just texter. Eller? Det kanske är fel tänkt alltså, av
mig. Ja, det kan man säga. Men alltså, nu var det ju så här. Mm. Det blev. Ja. Alltså, jag hade andra drifter, andra liksom skäl till att jag blev skådespelare. Det var ju inte mitt intresse för litteratur eller för text eller någonting sådär som gjorde att jag blev skådespelare. Det var helt andra. Och då blir jag jättenervös att när jag säger så, för då tänker jag att hon kommer att fråga, vilka var det då? Nej, jag vet inte. Jag vet inte varför man blir den man är. Någonting är ju, men jag tror att jag, alltså det är första gången jag lanserade den idén. Och jag hade när jag var liten en otrolig mörkrädsla. Jag var otroligt mörkrädd. Alltså det var så där så pappa och mamma kunde inte gå hemifrån. Och jag sent upp åldern, jag tror 16, 17. Och sen hade jag en väldigt, väldigt dödsskräck. Jag var alltså panikslagen för att dö.
Alltså att du skulle typ drunkna eller få någon sjukdom?
Drunkna,
eller?
Dö. Sen hade jag liksom en väldigt nära en kusin vars mamma dog när då var jag 14-15 år. Hon flyttade hem till oss. Och jag tyckte det var så hemskt att hennes mamma dog. Hon hade cancer, kräfta som det hette på den tiden. Ja, det där bet sig fast i mig på något jävla obehagligt sätt alltså. Ja, jag var otroligt rädd för det. Och sen så, när jag spelade egenmäktigt förfarande, så var jag på väg till teatern. Och så tar jag upp mobilen och läser så här nyheter på DN eller Aftonbladet eller vad det var. Och så stod det, Björn Granat är död. Och det var verkligen att hjärtat, jag fick hjärtat i halsgropen alltså. Och så tänkte jag liksom, en sån där otroligt klar tanke som jag hann inte hindra den, det bara kom till mig. För det var en tisdag, jag tror jag läste nyheten. Och så tänkte jag, ja just det, han spelar ju inte igår. Och så tänkte jag, varför tänker jag så? Och så tänkte jag så här, jo för jag har nog alltid föreställt mig att när man spelar så kan inte döden nå en. Därför när den kommer och ska hämta en så har man peruk på sig. Den känner inte igen en. Och den vågar sig inte in på scen.
Nej, det ingår ju förmodligen inte i manus heller.
Nej, det ingår inte i manus där. Så att det kan vara anledningen till att jag började spela teater. Därför att det finns en trygghet att gå in på scen. Alltså det är en otrolig utmaning. Men det är också en trygghet. Där allting ska hända än, kan ingenting hända än. Mm. Så det är väldigt kluvet det där till. Alltså, för alltså, det kan ju finnas en väldigt stor skräck med att gå in på scen. Men sen kan man tänka, men vad fan kan hända mig? Allting ska ju hända mig här nu, alltså om det är ett bra manus. Men egentligen händer ju mig ingenting. Mer än det som är planerat ska hända.
Men hur kan du då ha liksom varit borta i 2 år för scenskräcksproblematik?
Jo, men det var nog andra skäl. Alltså, när jag kom ut från scenskolan så fick jag så otroligt stora uppgifter. Där liksom min teknik inte räckte till. Jag fick problem med rösten, jag fick problem med det ena. Det andra, och där fick jag också problem med att vara i centrum som skådespelare. Dels med den där inre blygheten jag hade och har alltid haft. Som jag då kunde hantera med sprit. Jag drack väldigt mycket. Det förde ju med sig på något sätt att det liksom på något sätt, ja vad ska jag säga, det blir bara, ja rösten blir värre och värre. Självkänslan blir mindre och mindre. Självförtroendet blev uslare och uslare. Äktenskapet blev katastrofalt. Allt det där sammantaget gör ju att det blir väldigt svårt att gå in på scen. Och så det blev ju liksom en knäck där.
Drack du även på jobbet?
Ja, alltså det kan man ju säga att alltså jag gjorde på ett sätt, men det kan man å andra sidan inte. Alltså jag har aldrig gått in på scen. Och, alltså det kan jag egentligen förstå. Jag vet att det finns artister som dricker för att de ska in på scen. Det skulle inte jag kunna. Det skulle jag inte kunna. Mm. För alltså, då skulle min hjärna vara så oklar. Så jag skulle känna så här, nej, men jag kan ju inte gå in på scen. Jag kommer inte ihåg vad jag ska säga. Nej. Spriten för mig är inte det, utan spriten för mig är mer ett belöningssystem för det jag har uträttat. Och en slags, när jag ska umgås med människor, att det är, den är spänningslösande på något sätt. Men allt det där har jag fått göra mig av med, så att nu är inget problem längre. Ja, kanske lite.
Ja, men för, ja, okej.
Nej, men alltså, jag dricker nog för mycket. Men Inte tillräckligt mycket. Så att det liksom har
inte tillräckligt för mycket så att säga.
Nej, inte tillräckligt för mycket.
Okej. Mm. En tanke jag får när du berättade det där, apropå det här med scenskräcken.
Mm.
Jag drack väldigt mycket mellan jag var 20 och 30 kanske. Och sen var jag tvungen att liksom göra någonting, så jag blev nykter då.
Mm.
Och då hade jag under hela mitt vuxna liv varit väldigt flygrädd. Och en av de första saker jag skulle göra som nykter var att jag skulle resa till USA med min farbror. Och jag var så här, hur i helvete ska det gå att flyga nu när jag inte kan ta en stänkare på Arlanda liksom? Och så gjorde vi den där resan. Och det visade sig att jag var inte flygrädd. Det gick ju lätt som helst.
Jag fattar.
Jag hade bara hittat på det.
Ja, jag fattar.
För att få en ursäkt för att dyka.
Och jag tror att det var så också när jag fick det där. Att det var drickandet som gjorde att jag blev så... Som skapade den där paniken.
Mm.
Alltså nu är jag ju väldigt noggrann med det. Alltså. När jag ska gå upp på scen och sådär. Att aldrig kvällen före, nej, inte. För jag vet att det kan så lätt lösgöra sig demoner som man inte kan hantera. Och som sagt, jag tycker inte att spela med sprit i kroppen, det är för mig otänkbart. Så det är mera ett, ja, som sagt, jag tycker det är väldigt roligt efteråt när det har gått bra. Och liksom ta några glas.
Skitsenkommen följdfråga och absolut inte särskilt väl placerad, men hur går det då med ditt skrivprojekt, alltså den här boken om dig? Hur långt har du kommit?
Inte så långt. Jag kan säga så här, jag skriver boken varenda kväll när jag sitter på balkongen, och den är väldigt bra.
Mm.
Och jag tror jag skriver 100 sidor varenda kväll. Och så är jag väldigt nöjd med de sidorna. Och så tänker jag så här, jag skriver ner dem imorgon. Men
ja.
Morgondagen har något annat i sitt sköte. Så jag kan inte säga att jag har skrivit väldigt mycket. Och det är på grund av att jag inte har någon som skrämmer mig tillräckligt mycket. Jag har varit sommarpratare 2 gånger. Där det har varit deadline. Med en jävla ångest så jag lägger på golvet och krälat. Och tänka, gud, jag får ringa återbud. Alltså, jag får ringa återbud. Men sen så är det så där, 5 dagar innan. Så jag satt mig vid skrivbordet. Och bara få ner det på ett papper. Men allt har varit uppe i huvudet naturligtvis. Innan jag får ner det på pappret. Så att, jag vet inte. Och sen är det ju också en undanflykt. Därför att, jag har ju rätt mycket jobb. Och alla jobb är ju inte så där som jag tycker så där otroligt meningsfulla. Men... Då tänker jag så, då tar jag det jobbet. Och sen så tänker jag så efteråt, varför tar jag det jobbet? Och jag tror att jag tar det jobbet för att slippa skriva. Slippa möta den där frustrationen hos mig själv. Att liksom, nej men alltså, du ska skriva nu, Christer.
Mm.
Men då går jag och jobbar istället och då svarar jag så här, nej, men jag måste ju jobba. Jag kan inte sitta här och skriva.
Men du,
ja?
När vi nu ändå sitter här och genomför en intervju och jag har grävt in, som du har förstått då, i massa andra gamla intervjuer med dig. Jag kan konstatera att det känns som att du faktiskt tar det här med att bli intervjuad på ganska stort allvar. Är det så?
Varför säger du det? Vad grundar du det på? Därför att jag gör så tråkiga intervjuer med dig?
Nej. Tvärtom. Därför att det känns som att du anstränger dig. Och jag hör ganska sällan svara likadant 2 gånger även om du får samma fråga. Och det tänker jag...
Vilken jävla bra iakttagare du är. Alltså nu får du en komplimang. Nej men alltså, jo, jag tycker om att bli intervjuad. För det är en test på mig själv. Det här att jag inte hamnar i formuleringar som jag drar fram gång på gång. Utan frågan kan komma på ett annat sätt och jag är lika nyfiken själv på vad jag svarar.
Mm.
Och det är därför också jag blir nervös när jag ska möta journalister. För jag tänker, gud, har de googlat nu? Och så kommer de säga så här, men så sa du inte förra gången. Alltså det där att man liksom, för jag tar det på allvar kanske, men framförallt så tycker jag det är roligt och det är ett privilegium att få bli intervjuad. Därför att det är en test på mig själv. Hur tryggt jag sitter i min egen sadel, oavsett vad hästen gör, så kan jag sitta kvar. Och då är man nöjd.
Mm. Men du har ju också en god förmåga att ljuga. Liksom, ljuger du ofta i intervjuer? För att göra det hela mer intressant, eller?
Nej, jag ljuger nog aldrig i intervjuer numera. Okay. Och det där är väl någonting jag har myntat själv om min eventuella mytomani. Och det är en av de saker som har förföljt mig genom livet. Jag kommer ihåg att jag var hos Fredrik Skavlan, som jag aldrig i mitt liv har träffat förut. Och man kommer och gör den där stora entrén och man ska vara med i Fredrik Skavlan och man ska vara rolig och man ska vara generös och man ska vara liksom öppen och narrativ och liksom, du vet, så här. Och då säger han precis när jag sätter mig ner i stolen, så säger han så här: varför ljuger du så mycket? Vad fan menar du? Och jag hittar inget svar. Och samtidigt när jag satt där, det blev en verkligen dålig intervju. För jag tänker liksom, om man kommer hem till någon och man får det kastat i ansiktet, vad väntar sig världen att jag ska göra med en sån fördomsfull, jävla dum? För jag hade aldrig ljugit för honom. Jag, vad grundade det på? Jo, men jag ljög nog när jag var så liten. Men det var ju mer att jag hittade på. Alltså jag ljuger inte så mycket svaren. Jag ljuger inte alls. Jag kan inte komma på nu vilken lögn jag har kommit sagt nu. Nej, det har jag inte. Jag ljuger inte. Däremot så tycker jag om att fantisera. Och det har jag tyckt mer om än vad jag tycker mer om du. Så det där är liksom en bild av mig själv som jag har bidragit mycket med. Och jag talar om det i sommarprogrammen, för det var väldigt tacksamt att få göra det. Därför att nu kommer jag inte ihåg vilka incidenter jag berättade, men det var sådana där mytomani som gjorde att det försatte mig sen i väldigt pinsamma och roliga situationer. Så det var väldigt tacksamt att berätta det. Men det plockades ju genast upp som en, liksom, han är mytoman. Vilket jag inte alls är.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente!
Apropå ditt andra sommarprat, tror jag, från 1998. Ja. Då är det en skådespelare som kommer hem till dig och ska söka in till scenskolan som gör Romeo. Och jag har två frågor om det, men den första är, vem fan det är?
Det är Mikael Nyqvist.
Ah, ja, vad härligt. Det gick ju bra.
Ja.
Och det som är intressant i det är att han gör texten så jävla bra, berättar du. Och sen så, för, lite för sakens skull, så ger du honom regi och så blir det dåligt.
Mm.
Ja. Och det där är liksom, vad är skillnaden mellan bra och dåligt skådespeleri? Är det en dum fråga?
Nej, den är verkligen inte dum. Men den är oerhört svår att svara på. Eller jag tror inte det finns någon svar på den. Alltså, jag kan berätta den på ett annat sätt. När jag bestämde mig för att bli skådespelare, så blev mina föräldrar naturligtvis väldigt besvikna. Därför att de hade lagt ner pengar på att jag skulle bli läkare. Och så kom jag hem och säger att jag ska bli skådespelare. Och jag menar, i min miljö, därifrån jag kommer, så fanns det liksom ingen relation till teater överhuvudtaget. Och det är klart att mamma blev ju väldigt ledsen att jag inte blev provincialläkare som hon hade hoppats på. Men hon lärde sig leva med det där och var väldigt tolerant med det. Men det var just det där, hon kunde säga saker så där liksom, Per Ragnar är en väldigt bra skådespelare. Då kunde jag säga så här, varför tycker du det? Jo, men det är han ju. Han är ju väldigt ofta tv. Ja, men det gör ju inte honom till en bra skådespelare. Alltså, det måste ju vara någonting. Ja, men vad är de bra skådespelare, sa mamma. Jag kunde aldrig svara på det. Men sen kom jag ihåg att jag filmat ganska mycket. Och jag tjänat ganska mycket pengar genom åren. Och varit ganska försiktig med pengar. Och sen sa jag, i något tillfälle när vi pratade om det där, och sa mamma så där, men hur mycket pengar har du, Christer? Jag tycker du köper så mycket, hur mycket pengar har du? Och då sa jag nog, alltså, det här var ju 20 år sedan, och då sa jag nog så här, ja, jag har 35 miljoner. Och då tittade hon på mig så här, är du en sån bra skådespelare? Och det där, jag vet inte om det är ett svar, men jag hittar inget annat svar. Därför på ett sätt så kan man ju säga, en bra skådespelare är en skådespelare som
är mycket på tv.
Nej, ja, men som används flitigt.
Ja.
Som får möjlighet att användas flitigt. Jag kan inte hitta något annat svar. Jag blir lika som förvirrad när en sån som Tommy Berggren säger, jag är bäst. Och då tänker jag, men hur upplever han sitt yrke då? Hur fan kan man vara bäst? Alltså, man kan ju vara bäst i springning, man kan vara bäst i höjdhopp. För där finns ju en absolut hålla sig till. Jag hoppar 1,75, du hoppar 1,73. Alltså hoppar jag bättre än du. Det kan man ju liksom sådär, va. Men i, när det gäller skådespeleri så... Nej. Alltså, jag tycker ju att skådespeleri ytterst är ju liksom, handlar om kommunikation. Och det handlar ju om, då skulle man kunna säga att det är den skådespelare som sänder bäst. Men då hamnar man ju återigen hos den som sitter i salongen. Men det handlar ju om mottagaren. Om det liksom, om sändningen fungerar, det är ju inte alltid skådespelarens förtjänst. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Och dessutom har jag ju varit professor på teaterskolan.
Mm.
Och jag fick ju naturligtvis den frågan jättemånga gånger. Kunde aldrig svara på den.
Mm. Jag testar en annan ingång då.
Ja.
För vad behöver du för att göra ett bra jobb?
Alltså, jag kan säga så här. Jag behöver inte det jag tror.
Vad tror du?
Nej, men jag skulle kunna säga så här. Jag behöver lugn och ro. Jag behöver en jättebra regissör. Jag behöver en jättebra manus. Nej. Jag behöver en jävla oren omkring mig. Jag behöver att det är inga, liksom, att det är långa dagar. Det är en urdålig regissör. Det är ett jättetrist manus. Men alltså, du hör hur det låter om jag skulle säga det. Det är klart att jag inte önskar mig det. Men jag kan också konstatera att när det har varit usla omständigheter så har jag varit bättre än någonsin. När det har varit perfekta omständigheter så har jag varit sämre än någonsin. Så det hänger inte alltid ihop. Utan jag tar det jag får och försöker göra någonting av det.
Mm.
Det var ju liksom, när jag, det där fick jag lära mig väldigt mycket under Wallander-tiden, alltså, som var bitvis en oerhört kaotisk inspelningstid. Och jag tyckte det var, manuskripten var bitvis förfärliga. Jättelånga dagar, jättekallt. Ibland var det åt helvete alltihopa. När man skulle skita så fanns det inte ens ett skithus i närheten. Jag var ordentligt trött på det. Och så skulle man sitta och leverera. Och då kunde jag göra långa scener framför kameran. Och jag kunde känna medan kameran gick, hur det bara gick i skallen på mig. Alltså, Christer, det här är så jävla uselt det du gör nu. Så bryt tagningen för fan. Och så tänkte jag så här, nej men alltså, det kanske finns sekunder de kan använda. Och sen finns det en sån här agreement man har med regissören. Man bryter aldrig själv. Och sen så var tagningen över. Så kunde regissören komma fram och säga så här till mig. Alltså, så här bra har du aldrig varit. Jag kunde också göra tvärtom. Att jag kunde sitta framför kameran och må så jättegott. Jag tänkte, det här är riktigt, riktigt bra. Mm. Nu är jag på toppen. Och så kunde regissören komma fram efteråt och ta mig på axeln och säga så här, du förstår att vi måste göra om det här, va?
Mm.
Jag kan aldrig bedöma själv när jag är bra eller inte bra. Det är det som är, alltså, det svåra med det här yrket på något sätt. Och kanske det också det roliga med det. Att du skriver i sanden. Och det är det som är det liksom smärtsamma. Är det, därför att du, om du är lite ambitiös som jag är, så är det så här att du kan ha en jävla bra kväll. Och det första du tänker när du går ut, och det har jag vant mig av med att tänka nu. Alltså, ikväll var det väldigt bra. Nu måste du bli lika bra imorgon. Eller så kan man tänka, om man är en annan sorts natur, ikväll var det bra, tänk om det blir sämre imorgon. Jag har som sed att när jag lämnar en föreställning, när jag lämnar en tagning, så skänker jag den inte en tanke. Jag vänder mig inte om. Och tänker bara så här, ja, det var det.
Mm.
Det var det. Hade jag gjort den här intervjun för 20 år sedan, så hade jag också suttit och tänkt så här, jag undrar hur det här blir när han klipper ihop det och liksom, vad jag säger. Nej, men det här kommer ju inte bli bra. Alltså, jag kommer inte skänka den här intervjun en tanke när jag går ut.
Mm. Men hur är det med det här med närvaro då, som man skådespelare alltid pratar om? Alltså, är det verkligen så jävla nödvändigt? För att det låter ju ändå...
Ja, det är absolut.
Är det det?
Det är det enda som är nödvändigt.
Okej. Okay. Mm.
Du kan göra skit, du kan säga skit, du kan... Alltså, men om du är väldigt, väldigt närvarande i det... Det är det enda, skulle jag vilja säga, som betyder någonting. Och det är liksom, vad är närvaro? Jo, men det är ju att liksom vara nära sig själv. Och om du inte är nära dig själv, så varför ska någon annan vara det? Om du inte liksom börjar med dig själv. Alltså, det är jag så säker på nu när jag ser filmer och sådär på tv så här. Ja, alltså, du har gett svaret. Vad är en bra skådespelare? Den skådespelaren med största närvaro, det är den bästa skådespelaren.
Mm.
Absolut.
Men det där med närvaro, för det här är någonting som jag återkommer till då när man intervjuar skådespelare, det är ju om du måste bottna i all text. Måste du bottna i all text för att kunna ha den där närvaron?
Nej. Jag tyckte Ingrid Bergman gav ett väldigt bra svar på det där. Jag läste faktiskt hennes memoarer, för det var meningen att jag skulle jobba med henne när jag var ung. Och då skrev hon så där, alltså, för hon var ju så praktisk, och då frågade de om hon tyckte det var jobbigt att spela teater. Och sa så här, nej men jag spelar aldrig teater, sa hon. Därför att om man förstår det man gör så behöver man inte spela. Det är bara att säga det som står. För man förstår ju vad som står. Mm. Men om man inte förstår vad som står, då måste man ju spela. Mm. Och det avskyr jag. Jag avskyr att spela det jag inte förstår. Men det måste man göra ibland. Det är svaret på frågan. Nej, det kan finnas partier i pjäser, i dialoger som jag inte riktigt förstår. Men som på något sätt jag kan liksom ge någon ton av att jag förstår. Men med tiden, när du sagt det tillräckligt många gånger, så börjar du förstå. Och jag förstår inte att jag förstår. Det förstår jag inte med huvudet. Liksom. Jag kan höra det på min röst.
Okay.
Att nu förstår min kropp det här.
Mm.
Och det är det du måste förstå när du är skådespelare. Du behöver inte förstå med skallen, med intellektet. För det kommer du inte så långt med. Hela din kropp måste förstå vad det är du gör.
Det finns en... jag såg Trolösa igår. Varför ser du så?
Nej, jag tycker inte det var någon bra film.
Tycker du inte?
Nej.
Vad var det för fel på den?
Tyckte du det?
Ja, jag tyckte att den var lång.
Ja, jävligt lång.
Ja, det var det. Men sen efteråt, fan vad glad jag var att jag hade sett den. För jag tänkte att vi skulle komma in nämligen på dynamik. Men du borde väl vara väldigt nöjd med din insats i den?
Nej, men jag blandar in annat i det. Därför att först och främst så läste jag Ingmars manus när det där kom. Och då frågade han mig om jag ville spela då honom och sådär. Och så läste jag det här manuset och jag tyckte det var bedövande. Jag tyckte det var fantastiskt. Och då sa Bergman så här, för det var ju meningen då att han skulle göra filmen. Men så slutade med det att han sa att jag kommer inte att orka göra det här. Ni får göra det själva. Mm. Men det här manuset, det är bara en utgångspunkt. Nu får ni göra resten själva. Ni kan göra scener av det här. Alltså det var ju Lena som pratade hela tiden, var ju uppbyggt på en monolog. Och så var det Liv som skulle regissera det. Och så åkte Liv till Amerika, var borta ett år och skulle jobba med det där manuset. Och jag hade väntat mig att hon skulle komma hem med ett, alltså det skulle vara uppbrutet i scener och alltihopa. Och så var det precis som jag hade fått det. Och det blev liksom så här lite... Ja, jag fick liksom så här lite baksmälla på alltihopa.
Mm.
Och så tyckte jag inte att... jag tyckte inte... Men det där är ju liksom... Så här ska inte jag sitta och prata nu. Därför att jag har nämligen hört folk som älskar den filmen.
Mm.
Men det får man inte blanda ihop med den upplevelse man hade när man gjorde den.
Fast jag tycker det är superspännande. Så jag tycker du ska göra det.
Ja, men jag fick ju samtidigt igår... Så fick jag, om du hade varit med mig i Ystad och sett mig när jag filmade Wallander, hur jag betedde mig, hur jag uppträdde, alltså var jag bitvis omöjlig att ha att göra med. För att jag tyckte att det var så jävla dåligt det vi gjorde. Igår kväll så såg jag en film, Wallander-film, som heter Försvunnen. Så jag gick på TV4. Jag hade inte sett någon av de här Wallander-filmerna. Och då satt jag och tittade på den och tänkte bara, nej men det här är bra. Alltså, för vad det är.
Mm.
Det här är bra. Vad orättvis jag har varit. Alltså det här funkar. Alltså. Så att det där är lite... Och därför vill jag inte, även nu när du frågar mig så där. Alltså jag tycker inte det är min sak att sitta och prata om... det som är bakom en kamera. Därför att då kommer man också in på de personliga relationerna man har med skådespelare, fotograf och regissör och alltihopa. Och det ska inte en publik ha reda på. Utan de ska se det som det de ser. Och det är det de ska ta ställning till. Det andra tycker jag är lite för mycket kafferast alltså.
Ja, jag fattar. Men jag kan tycka att det är preskriptionstiden har gått ut. Den är 15 år på att snacka skit om produktionen av en film, tror jag.
Ja, alltså det kan du ju säga, men alltså relationerna i, alltså människorna som gjorde filmen finns ju kvar.
Ja, jag förstår. Men det jag skulle vilja komma in på är dynamik. För att Richard Wolff var här för ett tag sedan och så menar han att det måste, jag lägger lite orden i hans mun nu, men att det måste finnas någon slags friktion, positiv eller negativ, i ensemblen för att det ska bli bra. När han får ett manus så frågar han alltid, okej, men vilka ska jag spela med, så att säga. Jag funderar lite grann på vad du har för tankar om det där med dynamik.
Jo, men alltså så är det. Alltså framförallt så tycker jag det måste finnas friktion mellan rollen och min person.
Okej.
Du får inte vara för mycket hand i handske. Det blir ointressant att titta på. Mm. Det måste finnas någonting som stör, någonting som du måste ta dig igenom och någonting som du inte klarar av att spela.
Det måste vara svårt.
Det är svårt. Mm. Det är svårt. Framförallt är det väldigt svårt att om man själv får välja en roll till sig själv som man tycker, nej, men det här är inte hand i handske. Man väljer ju oftast en roll som man tror att det här kommer inte jag få något jobb med, därför att man är ju på något sätt lat till sin natur, eller man och man, jag är lat till min natur.
Men kan du hitta på den där friktionen då?
Ja.
Kan du skapa,
alltså, jag är jättebra på att skapa problem för mig själv. Ja, men det är jag verkligen. Mm. Alltså om du skulle prata med regissörer så skulle de säga att liksom, han är ett helvete att jobba med.
Ja. Mangrant skulle de säga.
Ja, jag tror mangrant man skulle säga det.
Oh, wow.
Och det handlar inte om att jag är medveten. Det handlar om att jag liksom tycker när jag repeterar att jag är så jävla dålig. Jag blir så frustrerad av att jag är så dålig. Efter ett tag så kan jag liksom på något sätt acceptera mig själv. Eller så här, men alltså, du vet, när jag gjorde Dr. Glass till exempel, det var ju, alltså, det skulle ju aldrig ha blivit premiär. Jag var ju fullständigt vettskrämd och tog in den ena efter den andra, psykologer, och liksom, och gick ner i vikt och ville absolut inte göra det. Men då var det här också att det var ju bra att på något sätt att jag, det var ju snålheten som gjorde att jag gick in på scen, för jag var ju producent för det själv. Mm. Så jag gick in varje morgon till Gunnar då, som han hette, som var vd, och så frågade jag liksom varje dag, vad kostar det om jag lägger ner idag? Och tittade han så här, alltså fullständigt kyligt och klinigt, så ja, idag kommer det gå på 1,8. Mm. Imorgon så kommer det vara 1,852. Så här räknas det. Och tänkte, men 1,8, alltså, är det värt att lägga ner det? Jag tänkte mer på pengarna. Jag tänkte, nej, jag vill inte förlora 1,8. Om jag går in så får jag igen det. Så hade det varit på Dramaten, som är institution, där man inte är ansvarig för ekonomin, så hade det lagt ner. Men det var också det som gjorde att det blev så bra. Därför att, säger jag, men alltså, för det var någonting jag verkligen måste ta mig igenom. Och jag tror att det är så här, jag tror att publik märker det. Om man väljer en roll av hjärtat. Och jag tycker det är outhärdligt att se skådespelare som mår bra på scen, som tycker att de är fantastiska. Då tar jag mig därifrån ganska fort.
Händer det ofta?
Ja, ganska ofta.
Okay.
Ganska ofta på institutioner där skådespelare har varit länge. Därför att, alltså jag tror att det där, jag kan förstå, alltså jag är väldigt kluven till det där trygghetssystemet som är på institutionerna. Mm. Det är väldigt bra för skådespelarna, men jag tror inte det är så bra för teatern.
Mm. Tråkar det ut dig att prata om, teoretisera kring skådespelare?
Nej, men det gör inte. Men i ärlighetens namn så känner jag att, alltså, what's in it for me? Man kommer inte så långt med det. Och det är just det att det blir ett jävla teoretiserande. Och då kan jag känna att jag kommer in och så blir jag svamlig, för att jag vet inte riktigt vad det är egentligen, vad mitt yrke innebär. Mm. Det är liksom så anpassat faktiskt till en dagsform. Så det kan jag ge väldigt olika svar på. Och jag blev nog väldigt bränd av det också när jag var professor på Teaterhögskolan. För där fick man ju väldigt mycket sådana frågor Som, vad är det här vi håller på med? Vad gör man och hur gör man för att komma in i den här rollen? Och jag kände, nej men jag har inga verktyg för det här. Jag vet inte själv vad jag gör.
Dina gamla scenskolekunskaper då? De fem pena, eller vad det är?
Ja, jo, men de kan jag naturligtvis. Vem är jag? Varifrån kommer jag?
Det är uppenbarligen inte de fem pena. Nej, utan vena, va?
Fem vena, ja. Sa du fem pena?
Ja, jag gjorde det.
Penis och... nej,
penis,
nej, det är de fem vena man lär sig. Men det sitter ju där automatiskt. Men jag fick lära mig någonting när jag var i London. Så, och det är inte alls en dålig... Alltså, på något sätt så är det mycket enklare... på något sätt än man tror, framförallt då när man kommer tillbaka där, när man blir äldre, när man inte orkar komplicera så mycket, när man inte liksom är beredd att göra det, utan spela teater är för mig ett sätt att leva, ett sätt att vara. Och jag träffade då som jobbade på teatern precis närheten av mig, var Judi Dench, den där stora legendaren i London. Och vi började prata med varandra och hon bjöd in mig på champagne efter föreställningarna. Och då frågade jag henne också så här, hur väljer du roller nu för tiden? Och då sa hon, det där har ju blivit, hon var ju 82 år. Om de ringer till mig, det första jag frågar, hur lång är föreställningen? Och då säger de så här, ja det blir nog två och sen tackar jag inte intresserad. För hon sa, jag tar ingenting som är över 2 timmar. Sen frågar jag så här, vilka är med? Och då tar de det namnet. Och då tänker de, ja, men han är trevlig och henne var det länge sedan jag träffade. Och liksom, så här, jo men alltså, ja, men jag tar det här. Och sen då säger de så här, ja men då skickar vi det pjäsen. Nej, det behöver ni inte göra, säger de. Jag läser den på kollationeringen. Och så sitter jag på kollationeringen så får jag pjäsen. Och så tänker jag så här, nej men gud, det är en bra pjäs också. Eller så tänker jag så här, det här var ingen bra pjäs, men det är ett jävla trevligt sammanhang. Så jag har förenklat det där väldigt mycket genom åren och det har visat sig vara ganska bra recept. Jag gjorde det intuitivt när jag gjorde Dr. Glass, för då var det frågan, vilken regissör ska du ha? Och då sa jag Peder Bjurman och då sa alla, vem är det? Ja, men han är ju inte regissör, han är ju, har ju varit producent på Dramaten. Han är ju liksom så här, nej han är inte regissör. Så. Men jag tycker om att umgås med den killen. Och jag tycker om att ha honom i mitt rum. Och det kan nog räcka ganska långt. Och det gjorde det.
Och så regisserar du själv också?
Ja, så där. Alltså, det är ju som ett levande samtal. Om jag gör så här då, eller kan man göra så här? Och han satt där och sa, jo men det kan du göra. Kan jag göra så här också? Ja, det blir inte sämre. Ja, vilket ska vi välja? Ja, så han ryckte på axlarna. Välj det du själv tycker det bäst. Alltså, det gäller liksom på något sätt... bryta ner det till någon slags enkelhet.
Jag ska då befria dig snart från att teoretisera kring skådespeleri. Men jag skulle vilja prata lite grann om sex eller erotik kanske också.
Ja.
Du pratade i den här gamla intervjun som jag refererade till tidigare med Stina Dabrowski om erotik. Att du tänker att det måste liksom finnas något slags...
Ja, det måste finnas. Ja.
Vad spelar libidon för roll i skådespeleriet för dig?
Jag tror det är alldeles nödvändigt. Alltså, jag menar, det som jag säger för mig är ju liksom teater är ett sätt att leva. Och det har ju med en slags väldigt grundlig längtan till någonting. Och där om man får tag i könet hos sig själv så blir det ju automatiskt mycket bättre. Man kan inte bara spela med skallen, alltså från halsen uppåt, utan det måste vara med.
Är inte det någon sån gammal sägning, spela med könet?
Ja, framförallt så är det ju en saying about, säger jag bara på engelska omedelbart, om engelska skådespelare. They act from the neck and och sen går det bara upp till huvudet. Mm. Alltså de är så fokuserade på språket, för det är ett väldigt vackert språk. Vi har ju inte så, jag är väldigt avundsjuk på engelsmän för alltså deras enorma språk. Vi har ju inte sånt om man jämför med engelskan. Vi har ju inte det språket. Och därför är det kanske nödvändigt att vi kompenserar med könet. Men jag vet inte vad du vill komma med frågan.
Den var ganska öppen, men just i det här med... Nej, ja, vad spelar libidon för roll i skådespeleriet för dig? Det var bara det jag ville fråga.
Ja, jag fattar. Ja. Jo, men det spelar nog en jätteroll för mig. Men det är återigen en sån där som jag inte liksom tänker på. För det bara finns där. Alltså, det måste med liksom. Mm. När sexet, libidon, kåtheten kommer in, förutsättningen är ju att du är avspänd för att nå kontakt med det. Och det är vissa föreställningar jag upplevt det, att jag har liksom väldigt kontakt med, jag tänker, med kuken medan jag spelar. Och det är oerhört, då vet man att man är bra.
Mm. Du... Jag tänker också att vi skulle prata lite grann om en sak som du ganska ofta återkommer till. Och det är det faktum att du har gjort en klassresa.
Ja.
Varför är det viktigt för dig?
Alltså, jag tror inte det är så viktigt för mig numera. Men jag tror det var viktigt för mig när jag började med. Och det har att göra med att jag är 40-talist. Där var klassresan för oss alla väldigt viktig. Därför att den var också så möjlig att göra. Idag är den ju inte alls så möjlig att göra. Alltså då kunde du bli vad fan du ville. Journalist, tandläkare, läkare, alla behövdes. Idag är det ju inte så.
Var ni den första generationen som hade det så?
Ja, jag tror det. Mm. Och så kommer vi från det, alltså hela politiken var ju byggt på det. Erlander och liksom Palme och liksom utbildning för alla. Alla måste få gå vidare, bli aldrig vid din läst och... Det var ett sånt optimistiskt samhälle. Idag ser det ju inte alls ut så. Jag ser ju liksom på min son som för övrigt pluggar till läkare. Men alltså, det ser ju helt annorlunda ut idag. Mm. Nu är ju liksom alla, får jag säga då, vita, svenskfödda barn kommer ju från någon slags medelklass. Medelklassungar som är servade. Som inte liksom har den riktiga drivkraften. Jag vet när min son skulle välja gymnasium. Han hade ju då bra betyg och gick på de här alla Viktor Rydberg. Man skulle liksom Södra Latin. Man skulle välja skola. Och han kom hem och frågade vad har du valt för skola? Och då sa han Tensta gymnasium. Och då var jag så här, va? Tensta gymnasium? Och sen, ja, jag vill gå Tensta gymnasium för jag vill bli läkare. För det första, det är den typen av befolkning, patienter jag kommer möta som läkare. Och dessutom, då hade han gått Mariaskolan. Och den sa han, det är de här medelklassungarna. Ingen vill ju någonting. Därför att de har det så bra hemma. Men där kommer ju det här då som man nu pratar om, utanförskapet. Och bland där så finns det otroliga drivkrafter bland de barnen som förstår att om jag ska ta mig ur det här så är det bara utbildning som räknas. Vissa har ju förstått det. Och då blir det ju väldigt bra att gå i en sån klass. Därför att då blir det konkurrens eller det blir någon slags energi i klassrummet. Nu ser det väl inte ut så i alla klassrum, men ja, därför var klassresan viktig för mig. Därför att det låg i sakens natur på något sätt. Alltså det var alla var så, tycker jag. Liksom på något sätt att man ville vidare. Ville någon annanstans. Och jag kom ju från ett sånt samhälle som var svårt att förstå nu när man kommer till Island på sommaren. Så det var en idyll. Men alltså på vintern så tänkte man, vill jag vara här? Nej, jag vill inte vara här. Hur kom jag härifrån? Genom att plugga. Det är svaret fortfarande. Det är faktiskt så enkelt att det är svaret fortfarande på allas utbildning. Det är det enda som räknas egentligen. Om du vill lyfta dig på något sätt. Mm.
Är du orolig för samhället?
Ja. Jag är orolig för det därför att jag känner inte igen det. Och jag känner också att jag har blivit så, så pass gammal så att jag liksom... Jag har väldigt svårt att förstå att det har blivit så. Att det som så att säga, politiken ser ut idag, jag känner mig lite förvirrad. Och jag kan också, till exempel, när jag går ut idag på stan, så kan jag komma på mig med att vara rädd. Och då tänker jag, va? Hur fan har det blivit så?
För vad?
Nej, men alltså, jag är rädd för att en sån där lastbil ska bara komma och plöja ner hela Ormsgatan. Och, alltså, det är en stor skräck, men alltså, det finns som en möjlighet hela tiden. Därför att det har ju hänt och det händer överallt. Och man tänker att jag kan ju inte vara ett undantag. Varför skulle det inte hända här? Det händer ju överallt, när som helst, hur som helst. Så jo, jag följer nyheterna väldigt mycket. Jag läser alla artiklar. Alltså, det gör jag inte heller, men alltså... Och jag är inte en särskilt politisk människa. Och det har att göra med att hemma så pratar man aldrig politik. Och jag är fortfarande väldigt generad när jag ska prata politik, därför att jag är inte van med det. Alltså att man talade politik vid frukostbordet. Och börjar man så hemma hos mig, så säger jag så här, nej men inte nu, inte nu va. Låt oss äta frukost nu. Nej men inte nu, låt oss äta middag nu va. Nej men låt oss ha trevligt nu va. Nej, inte nu va. Så att jag blockerar oftast för det också. Mm. Mm. Och det kan både min son och Cecilia tycka väldigt konstigt att jag är sån.
Men det är inte så då med liksom ökad ålder eller så här, att du känner att, ja, men vad fan, jag kan väl tycka saker om politik lika väl som någon annan. Jag menar, du har väl lika stor rätt att ha en politisk liksom åsikt om vad fan som helst som...
Jo,
som
men helst. Alltså jag tycker så här, alltså när det gäller politik så är jag inte så villig att gå i debatt med det, därför att jag tänker så här, alltså det finns hur mycket möjligheter som helst att skapa en uppfattning om en politisk vision. Och när du hör en politiker om en politisk vision, så tänker jag, om det är en bra vision, den tänker jag hålla mig till och försöka att på mitt sätt ge vidare. Men jag tänker inte ge mina motståndare, se ner på dem eller liksom göra dem till mina fiender. För de har också en vision som inte är min vision. Och jag tycker oftast liksom det politiska samtalet, när jag nu tittade sist på riksdagsdebatten, så var det så där liksom, så fort någon skulle prata, Löfven, Batra eller vem sa, så var det bara så här, ja, jag vill inte göra som ni, alltså, jag menar, alltså det var bara att kasta skit på den andra. Så jag fick ingen liksom, men liksom, kom in i mission, vad är det jag ska rösta på? Jag kan ju inte rösta på för att du står och snackar ner Löfven. Eller jag kan inte rösta på Löfven för att han står och snackar ner Ylva Löv. För jag vill reda på, men vad är det du själv tycker?
Annie Lööf.
Och det, va?
Annie Lööf.
Ylva Löv. Det är en person du är bekant. Ylva Löv. Nu kommer hon skratta om honom. Annie Lööf. Nej men alltså, så att jag nog...
Om du vill veta vad Stefan Löfvens vision är, så kan du lyssna på honom i Värvet. För...
Ja, var han bra i det?
Jag tyckte det blev ganska fint faktiskt. Ja. Mm. Du, jag hörde en relativt färsk intervju med dig där du sa att du var uppbokad till typ 2023 eller någonting sånt där. Mm. Hur är det med det nu? Är du ännu mer uppbokad?
Ja, det är på sätt och vis. Alltså, men det är återigen, jag kommer tillbaka till det. Alltså de flesta, det är ju liksom mina idéer, mina initiativ. Så jag tycker att kommer inget sånt där jätteroligt från någon annan 2020, ja men då gör jag det här. För jag får oftast väldigt fint gehör för mina idéer. Oftast mina idéer blir genomförda därför att de flesta tycker att de är väldigt bra. Att jag har väldigt bra idéer.
Fantastiskt.
Ja, jo, men så har det varit. Alltså. Så jag har ju, allt det som har varit succéer i mitt liv, det har ju varit mina egna initiativ. Mm.
Och i det här att du är uppbokad så länge då, vad, är det bara scen eller är det film eller tv?
Scen väldigt mycket, film är det.
Ska du regissera film?
Jag skulle väldigt gärna, alltså, det kan man säga så här, det är sån här, det saknas i min CV på något sätt. Men när jag gör film och ser regissörerna så tänker jag så här, nej, jag har blivit för bortskämd. Det där skulle inte jag stå ut med. Därför att vara filmregissör, det är liksom bara en kanossavandring. Det är bara liksom en lång, lång, lång förnedring. Oändlig förnedring. Och alltså tar sån jävla tid. Bara det, tills du får fram manuset, tills du får fram pengarna, tills du får fram det, tills du får fram det. Sen när du har fått fram pengarna så ska du pruta på alla idéer. För det kostar för mycket. Nej, men vi kan inte filma det här. Och du får stryka det där och liksom alltihopa. Jag tror inte faktiskt att jag skulle stå ut med det. Vissa saker i mitt liv är att jag har blivit för bortskämd. Jag skulle inte orka ta de kamperna.
Men du har ju lite pengar på banken. Kan du inte finansiera din film själv så slipper du det där?
Jo, det har slagit mig. Men då måste jag ha en jävla bra idé för en film.
Okay.
De måste jag verkligen lita på att det blir bra. Mm. Nej, men jag har liksom inte... Alltså, nej, men alltså... Och så ska du klippa filmen och sen så gör du en film och så känner du så här, nej, men det här blir inte så bra. Och då ska du sitta med ditt klipprum och klippa det du inte själv tycker om. Du ska möta det gång på gång på gång. Det där är ju lite grann som att vara skådespelare. Alltså, helvetet är ju inte att repetera. Helvetet är när du kommer till premiär och du upptäcker att det här är inte bra nog. Och så ska du gå in och göra det kväll efter kväll efter kväll efter kväll. Och se ut som att du tycker att det är bra. Mm. Och så är det ju lite med film också. Nej, jag kanske är lite för feg, kan man säga. Nej, bortskämd tror jag är ett bra uttryck. För det är... Nej, det står inte högst på min agenda.
Nej, jag förstår. Vill du rekommendera något?
Jag var såg på Dramaten någonting som jag inte trodde. Jag trodde inte mina ögon. Det var en föreställning som gick dagtid för skolbarn. Som hette De sista vittnena. En timme långt. Med texter från den här Alexandra Alexievich, va? Du vet, Tjernobyl. Hon som fick Nobelpriset.
Okej, okay, om du säger så.
Ja, mm. Det var fantastiskt.
All right.
Ja.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Erik Stube. Mm. Jag undrar vad han tänker. Jag träffar honom ganska ofta, men jag vet inte... Vad är det som rör sig där inne?
Är det Dramatens
chef? Ja, det är Dramatens chef.
Det låter som att du inte är 100% övertygad om honom.
Nej, det kan inte vara, för jag har inte haft den typen av samtal med honom. Han ger sig inte tid med de samtalen heller, så jag skulle önska att någon gjorde det.
Okay.
Så jag fick höra vad han har att säga.
Mm. All right. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid.
Tack!
Christer Henriksson, vilken röst, vilken berättare och vilken härlig människa. Och vilken härlig skådis. Vill du se honom på scen i höst så spelar han alltså Hugo Rask i gamla Värvet-gästen Lena Anderssons egenmäktigt förfarande. Den går på Maximteatern i Stockholm, nypremiär i september. Se gärna den, det ska jag göra. Och då är det dags för mig att lyfta på min falska Borsalino-hatt och tacka för att du har lyssnat och konstatera att hösten ser otroligt härlig ut i Värvet perspektiv. Låt mig se vad som står i kalendern här. Ja, där ska jag åka till Göteborg och träffa Skäringer och sen har vi Lagerkrans, Ateljén, Sverrir, Ulveson, Sissi Fors. Ja, du hör. Stay tuned, se gärna till och prenumerera på Värvet i någon lämplig app. Varför inte Acast? Så missar du ingenting. Då är det jag, Sveriges kanske mest nyförlovade poddare, som säger tack för att du lyssnade. Arrivederci. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni i Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.